There are various names by which
det finns olika namn som kan användas om Herren Jesus Kristus. Dessa namn ger oss insikt i olika aspekter av Herrens försoningsuppdrag. Ta till exempel titeln frälsare. Vi har alla en känsla av vad det innebär att bli frälst eller räddad, eftersom var och någon gång har blivit räddad från någonting. När min syster och jag var barn lekte vi i en liten båt på en flod men lämnade oförståndet nog det säkra lekområdet drev iväg med strömmen mot obekanta faror neråt floden. Pappa hörde våra rop och sprang till vår undsättning och räddade oss från flodens faror. När jag tänker på frälsning, räddning, tänker jag på den upplevelsen. Titeln återlösare ger liknande insikter. Att återlösa är att köpa eller köpa tillbaka. I laga sammanhang återlöses egendom genom att lånen slutbetalas eller att fordringar för pantsatt egendom återbetalas. På gammaltestamentet tid föreskrev den mosaiska lagen på olika sätt vilka tjänare och egendom som kunde återlösa genom betalning i pengar. En viktig användning i skriften av ordet återlösare är israeliternas befrielse ur fångenskap i Egypten. Efter det befriats av Mose till dem. Därför att Herren älskade er, förde han er ut med stark hand och återlöste er från trädomshuset ur den egyptiska kungens hand, ur faraos hand. Det här temat att Jehova befriar eller återlöser Israels folk i fångenskapen upprepas många gånger i skrifterna. Det görs ofta för att påminna folket om Herrens godhet när han befriade israeliterna från egypterna. Men det görs också för att undervisa dem om det skulle komma en annan viktigare återlösning för Israel. Läsa. Och Messias kommer i tidens fullbordan för att han ska kunna återlösa människobarnen från fallet. Psalmisten skrev: men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Herren förkunnade genom Jesaja: jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Den återlösning, befrielse som avses i dessa tre skriftställen är naturligtvis Jesu Kristi försoning. Det är den fulla lösepenning som vår kärleksfulla Gud ger. Men till skillnad från återlösning i den mosaiska lagen eller i nutida lagliga sammanhang kommer den här återlösningen inte genom förgängliga ting med silver eller guld. I Kristus är vi friköpta genom hans blod och får förlåtelse för våra synder på grund av hans rika nåd. President Taylor sa att på grund av återlösarens offer är skulden betald, återlösningen fullbordad, förbundet uppfyllt, rättvisa skipad. Guds vilja fullgjord och all makt ligger nu i Guds sons händer. Följden av denna återlösning är bland annat att den kroppsliga döden har besegrats för alla Guds barn. Det vill säga, den timliga döden har besegrats och alla ska uppstå. En annan aspekt på Kristi återlösning är segern över den andliga döden. Genom sitt lidande och död betalade Kristus för hela människosläktets synder på villkor av personlig omvändelse. Så om vi omvänder oss kan vi bli förlåtna för våra synder eftersom återlösaren har betalt priset. Det här är goda nyheter för oss, för alla har syndat och saknar härlighet från Gud. De som har gått långt bort från rättfärdighetens stiga behöver den här återlösningen så förtvivlat väl, och om de omvänder sig helt och hållet så kan de göra anspråk på den. Men också de som har arbetat flitigt på att leva ett dygdigt liv behöver den här återlösningen förtvivlat väl, för utan Kristi hjälp kan ingen komma till Faderns närhet. Så den här för kärleksfulla återlösningen gör det möjligt för rättvisans och barmhärtighetens lagar att uppfyllas för alla de som omvänder sig och följer Kristus. Hur stor, hur härlig, hur fullständig är inte återlösningens storslagna plan där rättvisa, kärlek och nåd förenas i gudomlig endräkt. President Packer har sagt: det finns en återlösare, en medlare som är både villig och har förmåga att tillfredsställa rättvisans krav och utsträcka nåd till dem som är botfärdiga. Skrifterna, litteraturen och livet är fyllda av berättelser om återlösning. Genom Kristus kan människor förändra sig och gör det också och ges återlösning. Jag älskar de här berättelserna om återlösning. Jag har en bekant som inte följde kyrkans lärdom i sin ungdom. När han kom upp i vuxen ålder insåg han att han gått miste om på grund av att han inte levde efter evangeliet. Han omvände sig, förändrade sitt liv och ägnade sig redan åt att leva rättfärdigt. En dag träffade jag honom i templet, åratal efter vi hade umgått som kamrater i vår ungdom. Evangeliets ljus lyste hans ögon. Han förstod att han var hängiven med mig i kyrkan och försökte leva efter evangeliet. Han berättade en berättelse om återlösning. Jag höll en gång en dopintervju med en kvinna som hade gjort sig skyldig till en svår synd. Under intervjun frågade jag om hon förstod att hon aldrig fick upprepa den synden. Med stark sinnesröst rörelse i ögon och röst sa hon: "Present Kurt, jag skulle aldrig kunna begå den synden igen. Det är därför jag vill bli döpt, för att bli renad från den här fruktansvärda syndens följder." Hennes berättelse är en berättelse om återlösning. När jag under senare år besökt stavskonferenser och andra möten har jag haft president Månssons uppmaning i åtanke att undsätta de mindre aktiva medlemmarna i kyrkan. Vid en stavskonferens berättade jag om en mindre aktiv medlem som blev helt aktiv sedan hans biskop och andra ledare hade besökt honom i hemmet, talat om för honom att han behövdes och kallat honom att tjäna i församlingen. Han inte bara tackade ja till kallelsen utan förändrade också sitt liv och sina vanor och blev helt aktiv i kyrkan. En vän till mig satt i församlingen när jag berättade den här berättelsen. Hans ansiktsuttryck förändrades märkbart under berättelsens gång. Dagen därpå så skickade han en mail till mig och sa att orsaken att han hade reagerat på berättelsen var att den i mycket liknade berättelsen om hans svärfar som hade återvänt och blivit aktiv i kyrkan. Han talade om för mig att han på liknande besök av biskopen inbjudit att tjäna kyrkan hade han svärfullt omvärderat sitt liv, sitt vittnesbörd, gjort förändringar i livet och tackat ja till cancern. Den här återaktiva mannen har nu 88 efterkommande som aktiva i kyrkan. Vid ett möte några dagar senare berättade jag båda berättelserna. Dagen därpå fick jag ett annat mejl som började. Det här är också berättelsen om min far. Det här mejlet från en statspresident skildrade hur hans far fick en inbjudan att tjäna i kyrkan trots att han inte hade varit aktiv och hade några vanor som man behövde lägga bort. Han tackade ja till inbjudan, omvände sig och kom så småningom att tjäna som statspresident och sedan som missionspresident och lade grunden för efterkommande att bli trofasta medlemmar i kyrkan. Några veckor senare berättade jag alla tre berättelserna på en annan stavskonferens. Efter mötet kom en man till mig och sa att det var inte var berättelsen om hans far. Det var berättelsen om honom. Han skildrade för mig de händelser som hade lett till att han omvände sig och återvände och engagerade sig helt och fullt i kyrkan. Och så fortsatte det. Och när jag kom med uppmaningen att undsätta de mindre aktiva så berättade om personer som tackade ja och ville förändra sitt liv. Jag fick höra berättelse efter berättelse om återlösning. Även om vi aldrig kan gengälla frälsaren för det han betalt för våra skull så kräver frälsningsplanen att vi gör vårt allra bästa att omvända oss helt och fullt och göra Guds vilja. Aposteln Whitney skrev: "O frälsare, du min själs återlösare, vars mäktiga hand har helat mig, vars förundliga makt har uppfyllt mig och fyllt min bittra kraft med sötma. Vilka ord kan jag yttra av tacksamhet, o nådige Israels Gud? Aldrig någonsin kan jag återgälda dig, o Herre, men jag kan älska dig. Ditt rena ord har det inte varit min enda fröjd, min glädje om dagen, min dröm om natten. Må mina läppar därför fortsätta förkunna ditt namn och må mitt liv återspegla din vilja. Jag vittnar om Kristi försoningskraft. När vi omvänder oss och kommer till honom kan vi få det eviga livets alla välsignelser. Att vi må göra det är min bön och vår egen försoning i vårt liv i Jesu Kristi namn. Amen."